Det börjar bli dags att planera sommarsemestern. Och ni kanske är många där ute som tänker, vilket land är egentligen bäst för oss celiakister?
Vi har ju pratat om att resa med celiaki tidigare. Men om vi ska gå igenom lite regler och vad det är som gäller egentligen.
Ja, idag ska vi kora vilket land är bäst och vilket land är sämst på celiaki. Det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok.
Jag heter Linus Enqvist Rickert.
Då kör vi!
Det gör vi!
Wow! Ja, men alldeles strax ger vi oss ut i världen. Men vi börjar med veckans nyhetssvep.
En celiakist har fått 5 000 kronor i ersättning från Espresso House efter att ha fått fel information om mat som påstås vara glutenfri, men som inte var det.
Otroligt, hur gick den tillväga?
Först så hörde tjejen av sig till Celiakiförbundet och frågade oss, hur gör man? Vi sa att anmäl såklart till kommunen först. När du får resultatet från kommunen, du får liksom rapporten från dem att ja, men här blir det fel. Då hör du av dig igen till Espresso House eller vilket café eller restaurang du nu har besökt. Och säger att jag tyckte inte det var okej, jag blev dålig eller jag fick fel information eller hur det nu gick till. Och begär ersättning för det. Och den här tjejen begärde 5 000 kronor och de sa förlåt, det var, vi skulle inte gjort så här, det blev fel. Du får de pengarna. Och vi jobbar för att det inte ska hända igen.
Otroligt. Klaga mera, gänget.
Klaga mer och hjälp, för de vill ju inte skada dig. Hjälp dem att hjälpa dig.
Marcus Karmo, chefsläkare vid Försvarsmakten. Varför är det så att ni säger automatiskt nej till dem med en glutenintolerans?
För 2 veckor sedan så var jag med i P1 Morgon och debatterade med den här chefsläkaren som just hade presenterades om celiaki och att göra värnplikt och att vara anställd i försvaret.
I det här arbetet så följer vi lagen om totalförsvarsplikt som anger att det är de bäst lämpade som ska tas ut.
Och där gör ju försvaret tolkningen att de bäst lämpade har inte celiaki. Och det håller vi inte med om. Jag kan säga så att även innan den här debatten har lyfts och särskilt efter så har jag blivit kontaktad av många soldater som har celiaki, som arbetar som soldater, som har varit ute på flera liksom då internationella uppdrag och operationer i Afghanistan och på andra ställen, som menar att celiaki är såklart det är en jobbig sjukdom, men det går att ha celiaki och att vara anställd inom Försvarsmakten utan problem.
Kul och kul också att frågan verkligen har lyfts i nationell media.
Ja, det har den. Och jag vill bara nämna en liten sak här. Det är att i Blekinge Läns Tidningar så skrev då ledarredaktionen där en ganska kritisk krönika till vårat utspel och tyckte att låt Försvarsmakten slippa bråka om specialkost liksom, och fokusera på försvaret av Sverige istället. Och jag bad man få skriva replik på den här artikeln och den rubriken som nu blev på min artikel blev flera av de bäst lämpade har celiaki. Mm. Vilket vi anser och vilket vi är ganska säkra på eftersom flera av dem då specialistsoldater och sånt där har celiaki. Och vissa har fått diagnos efter att de blev anställda inom militärmakten. Andra har fått ett speciellt undantag med läkarintyg. Och det är så vi vill att man ska göra. Man ska se på individen, inte på människor, att människor med celiaki är fel och ska bort.
Okej, men Linus, jag förstår att det är svårt att kora en vinnare och en förlorare i celiakifrågan i världen.
Ja, i världen är det nog svårt.
Ja, men okej, om man tänker bara så här, hur ser det liksom ut i olika delar av världen generellt? Kan man säga så här, olika världsdelar, är det någon som är bättre eller sämre på celiaki?
Man kan säga att det är mer eller mindre känt. Man har en fungerande sjukvård eller lite mer en koll på vårdapparaten. I flera länder, bland annat Europa och Nordamerika har man lite bättre koll, men även i Sydamerika finns det ganska bra koll och det finns ju även i Afrika och Asien och Australien, får vi inte glömma Oceanien. Vi ska lägga till den världsdelen.
Ja.
Men det som vi har bäst koll på i Sverige, det är ju ändå Europa.
Ja.
Och även USA.
Just det. Men finns celiaki i till exempel Asien eller Afrika? Förlåt för inkompetent fråga, men helt ärligt, finns det celiaki-diagnoser över hela världen?
Ja, men det gör det. Och det handlar ju om man äter då gluten.
Ja.
Så att de som får i sig gluten har risk att utveckla celiaki.
Men om jag skulle åka liksom till en liten typ by utanför Botswana, säger vi.
Ja.
I min värld känns det som att det är svårt att stöta på någon då som är så här, hej, jag har celiaki. Är det liksom ett termen också utbredd? Eller är jag bara fördomsfull nu?
Jag skulle säga att i Sverige så är vi sämre på att använda termen celiaki.
Okay.
Många här säger glutenintolerans,
ja,
eller gluten, eller glutenallergi, eller någonting annat. Man menar celiaki. I resten av världen så säger man celiaki. Eller celiaki i Norge,
ja,
och Danmark.
Ja.
Och Finland vågar jag tyvärr inte, för att jag känns som att jag inte kommer ut kunna uttala det på rätt sätt.
Nej.
Men varianter av liksom ordet celiaki som är från Grekland, från början då, eller grekiska.
Just det.
Och liksom det är där någonstans man hamnar, att de flesta använder rätt ord som handlar om sjukdomen celiaki, autoimmun sjukdom. I Sverige har vi någon konstig variant med intolerans. Det finns i många andra länder, men där brukar det ofta betyda att man typ inte tål gluten. Ofta säger att man inte tål fruktsocker.
Mm-hmm.
Är det liksom det som man inte tål? Alltså man tål liksom kanske inte kolhydraterna.
Okej.
IBS är ofta liksom en diagnos som man får när man inte tål kolhydraterna. När man har svårt att bryta ner dem.
Jag förstår. Så det är det som många i andra länder lite hänvisar till ibland. Som gluten, eller?
Ja, just glutenintolerans.
Ja.
Så liksom, då faller kanske IBS inom det i många andra länder. I Sverige så är det väldigt oklart, för att här menar man, det är ingen som vet vad man menar egentligen med glutenintolerans.
Nej, eller många vet, tror sig veta vad man menar.
Ja, precis, att man inte tål laktos. Det är ju väldigt vanligt faktiskt, tyvärr.
Ja, det är sjukt, men det får vi ju ändra på här, känner jag.
Ja, vi jobbar för det.
Ja, men om vi går tillbaka till liksom världen och celiaki, diagnostiseras ungefär lika många överallt i hela världen, eller är det liksom vanligare i någon del av världen?
Det man räknar med, det är ungefär att cirkus 1% av alla på jorden har celiaki.
Mm-hmm.
De allra flesta har inte fått diagnos. Och det beror ju dels på liksom då att läkarna inte kanske vet vad de ska leta efter. Och det gäller ju både om man har så här klassiska symptom som då mag-tarmsymptom, att man kräks, att man inte går upp i vikt, att man inte växer som man ska när man är barn. Som handlar liksom då om näringsbrist och kräkningar och diarréer.
Mm.
Men i många länder så har man inte koll på det här alls. Och då diagnostiseras väldigt få. I Sverige så har man ändå liksom hyfsat bra koll. Och man diagnostiserar några stycken. Men någonstans runt 75% hittar man inte. Och det liksom gäller, alltså även när de växer upp och lever hela livet, så hittar man dem ändå inte.
I Sverige?
I Sverige. Och det här är siffror som kommer från Norge förra året.
Okej.
Okay. Man såg att Sverige och Norge är hyfsat lika ändå.
Ja, jag förstår. Men vilket land har flest diagnostiserade celiakister då?
Om man kollar procent sådär, så lite oklart tyvärr. Sverige har för ingen statistik över det här på något bra sätt. Så att vi vet inte hur många som har diagnosen i Sverige. Och det är väl...
Men stopp! Vet vi inte hur många som har... Hur kan vi inte veta hur många som har celiaki i Sverige?
Dels är det så här att det finns en sjukdomskod eller en diagnoskod som Socialstyrelsen har bestämt.
Uh-huh.
Nu minns jag inte på rak arm, för det här har jag inte pratat om förut. Jag tror att den heter typ K90 eller något liknande.
Okay.
Men det finns i alla fall en kod för celiaki. Den koden ska man anmäla till Socialstyrelsen när man ställer en celiaki-diagnos.
Alltså läkaren ska det?
Läkaren ska göra det.
Ja.
Men då måste också läkaren gå in i något särskilt program och fylla i just det här. Och det orkar inte alla läkare. De flesta läkare har ganska mycket att göra. De ska redan fylla i journalen, de ska kanske fylla i 3 andra system med olika information om varje patient. Och att de då ytterligare ska göra det här kan man tänka är lite för mycket begärt, eftersom alla inte gör det.
Okej. Och är det här ett undantag för just Sverige, eller är det så generellt i världen att man inte har någon statistik riktigt?
Jag vet inte exakt hur det är i andra länder, men jag vet att alltså, statistiken är inte alltid superbra vad det gäller sjukvården. Jag vet att Sverige har ju väldigt, väldigt bra egentligen. Vi sticker ju ut, till exempel vi har ett celiakiregister för barn som är det äldsta och liksom bästa celiakiregister som finns. Trots att vi inte alls gör det helt rätt och liksom 100%. För det är också fortfarande här att läkaren själv måste vara den som fyller i och tar initiativ till att göra allting. Och gör inte läkaren det, men då blir det inte gjort.
Nej, men av den statistiken vi har och kan utläsa, liksom, vilket land har då flest patienter som...
Flest patienter, fortfarande lite svårt att säga, men någonstans, alltså Sverige har väldigt många ändå.
Aha.
Det räknas på att någonstans mellan 1-3% i Sverige har celiaki. De som har diagnos, lite oklart, men de siffrorna jag har hört i alla fall stängas omkring är kanske runt 50-75 000. i Sverige. I Finland räknar man med att det kan vara lite ännu fler som har celiaki. Exakt hur många som har diagnos väl, vet jag inte riktigt.
Mm.
Men däremot just när man har kollat på befolkningen och gjort det i sådana studier så har man sett att det är ganska högt. Och det finns även några andra länder som också har liksom lite högre andel med celiakister.
Mm.
Och bland annat så är det liksom då Iran, Irak har en större andel.
Jaha!
Där odlas mycket vete, vad jag förstår.
Ja.
Som man äter då.
Ja.
Det finns även andra delar av världen där odlas mycket vete, men där man inte har jättemycket celiaki. Och den forskning som har gjorts på liksom då, alltså så här, hur kosten påverkar hur man får celiaki. Det kom en studie från Elin som vi har haft med tidigare. Elin Malmberg, Hårda Sikkerstad, som är dietist. Och när hon gjorde sin, när hon doktorerade, disputerade, så kollade hon lite grann på olika kostmönster hur det påverkar. Och såg hon att det är inte bara om man då äter gluten som påverkar risken, utan det är liksom kosten som helhet påverkar också, verkar det som. Men exakt vad det är, det vet vi inte än. Utan det krävs mycket, mycket mer forskning för att få veta liksom exakt vad det är och hur och varför och när och alltihopa.
Ja, jag förstår. Men man kan tänka sig att de som äter mycket vete, eller de länderna där det finns mycket vete, ändå har en mer utbredd liksom, celiaki, behandling typ, eftersom att det kanske finns större behov av det än i andra länder där man inte äter så mycket gluten.
Ja, precis. Och jag tror jag tagit upp det tidigare en gång i podden, men i Kina så menar de att det inte finns celiaki.
Okej.
Så det är spridigt. Då behöver man heller inte behandla. Man behöver inte ge något stöd till dem med celiaki eftersom de inte finns.
Okej. Och om man tittar, lyfter blicken, finns det det ändå? Eller är det...
Om man kollar på människor som kommer från Kina,
ja,
då har ju lika många celiaki som övriga världen.
Jag
men
förstår.
Så länge de är i Kina och man får bestämma där, så säger de att det inte finns hos deras befolkning.
Jag fattar. Intressant. Finns det andra diktaturer där man säger så?
Jag vet faktiskt inte säkert, men vad ska man säga, politiker har ju sällan lika bra koll på sjukdomar som läkare.
Nej.
Så kan man väl säga, lite krasst.
Diplomatiskt sagt.
Ja, jag tror läkare sköter sjukvården bättre än politiker just när det gäller, åtminstone när det gäller för det här, liksom, patientmöten.
Okej, ja, jo, sant. Men när du ändå är inne på politiker, finns det liksom någon så här, har typ FN någon så här riktlinje för hur man ska behandla folk med celiaki? Eller finns det några övergripande regler?
Det finns övergripande regler. Och där har liksom då, kan jag säga, det är barnläkare och gastroläkare, alltså som då handlar om tarmsjukdomar. Det finns organisationer i varje världsdel, jag förstår. Och även liksom någon sorts där, som samlar allihopa. Där man har tagit fram då hur man ska ställa en celiaki-diagnos.
Mm-hmm.
Och hur man ska ge behandling. Sen har man gjort om det här också då. I Europa så har man gjort om det liksom då för att passa Europa. Och i Sverige har man gjort om det här, de här riktlinjerna som egentligen handlar om barn. När det gäller liksom då hela Europa. Så har man gjort om det till att gälla både barn och vuxna i Sverige.
Okay.
Och anpassat då för svenska förhållanden. Svensk sjukvård, hur den är uppbyggd. Och det man har kommit fram till liksom då, de måste diagnos, är att man först kollar man patienten då, ser, har den symptom eller finns det någonting som kan tala för celiaki? Kanske har en nära släkting, alltså då första grads släkting som är då, om jag har celiaki så är det mina syskon, mina barn och mina föräldrar som är första grads släktingar. Mm. Som ett steg från mig. De har en förhöjd risk att ha celiaki.
Mm.
Och det ska man då kolla. Om man har en patient som får celiaki, då kollar man dem fast de inte har några symptom som man kan koppla till celiaki, för att många har inte symptom.
Nej.
Och de ska man hitta i alla fall, men det gör man inte. Det är väldigt sällan. Man ska kolla dem. Man tar då blodprov först. Kolla, finns det någonting som visar där på celiaki? Om det finns ett positivt blodprov, då får man ta ett till blodprov för att då bekräfta att det verkligen blev rätt, att det ska bli en diagnos. Är det inte solklart att det är celiaki, eller om det är negativt men man fortfarande har symptom, man kan tro att det kan vara celiaki, då får man gå ner i tarmen då och kolla.
Mm.
Och det har du varit med om för...
Ja, det har jag.
För några år sedan.
Ja, många, många år sedan. Det minns jag inte ens själv.
Ja, det är typ för dig. De som gör det som vuxna tycker inte att det är angenämt.
Nej.
Man vill säga. Det är många som väljer att inte ta en diagnos för att man inte vill bli utsatt för det här.
Ja, min pappa har gjort det i vuxen ålder.
Ja.
Han sa att det var det vidrigaste han har gjort. Alltså på riktigt, att man så för ner en slag och bara ligger och hulkar i liksom.
Det är inte kul.
Nej, men okej, den här typen av screeningprocess då som du ändå beskriver.
Ja.
Är den specifik för Sverige eller görs den även i våra grannländer eller USA? Eller?
Man kan väl säga att den ska göras i Sverige. Jag tror inte att det görs så mycket i Sverige tyvärr.
Nej.
De följs inte så bra, de här riktlinjerna.
Nej.
Men de finns. Och det finns även krav på att man ska, eller det är inte ett krav utan det är liksom då en rekommendation att man ska träffa dietist minst vartannat år när man har celiaki. Och det vet du i alla fall att det stämmer ju inte att du blir kallad till vården direkt vartannat år.
Nej, absolut. Men finns det andra länder då som är liksom bättre på att göra så här? Eller är ändå Sverige ett av de bättre länderna på att ha?
Det som jag har förstått är att Sverige är ändå ganska bra på det här. Det finns många andra länder som också är bra. Mm. Som kanske till och med bättre än Sverige. Storbritannien tar det här också på allvar och gör det liksom, ja, sköter det hyfsat bra.
Mm.
Det finns även andra länder i Europa som gör det här ganska bra. Det finns säkerligen så här, exempel i andra länder som sköter det bra. Men generellt så tror jag att flera av länderna i Europa är de som liksom sköter det bäst just nu.
Den själva screening eller diagnostiseringsprocessen?
Ja, hur man liksom försöker hitta patienterna.
Ja.
Och just det här med screening, då det finns forskningsprojekt som pågår.
Mm.
Bland annat att man ser om man kanske för att liksom göra det kostnadseffektivt, att man kan screena för både celiaki och diabetes typ 1 och autoimmun sköldkörtelsjukdom.
Okej. Okay. Vilken liksom, kompott!
Ja, de tre hänger ganska mycket ihop nämligen, ja. Genetiskt och sådär. Så att om man har den ena så kan man riskera att utveckla de två andra.
Vad kul!
Så att, hurra! Men om man då hittar dem tidigt,
ja.
Så kan man ju förhoppningsvis försöka motverka. Och då kan det vara, liksom då, om man kollar alla tre samtidigt så kan det vara liksom värt att göra det. Så att det pågår som forskning just nu att se om det kan vara liksom någonting som kanske kan vara kostnadseffektivt att man kan göra i framtiden.
Okej, och den här forskningen, pågår den i Sverige eller i något annat land?
I Sverige.
Okej, spännande. Är Sverige bra på att forska på celiaki om man jämför med internationellt?
Ja, Sverige står jättelångt fram och jättehögt upp i celiakiforskningen. Vi har jättemånga framgångsrika forskare och jättemånga liksom, kan säga, forskningsprojekt som har slått igenom internationellt.
Kul!
Så det är jätteroligt. Det gör mitt jobb väldigt roligt.
Ja, men det förstår jag. Då kan man ju säga hittills att Sverige har ganska mycket poäng. Vi leder i den här tävlingen om vilket land som är bäst på celiaki. Vi får se längre fram i avsnittet var vi landar.
Ja.
Men du pratade lite om liksom FN, att det finns lite riktlinjer och så internationellt. Vad är det egentligen som finns typ så nedskrivet eller typ lagstadgat när det kommer till gluten internationellt?
Det finns ju liksom då de här riktlinjerna och reglerna som kommer från FN och som sedan har då anammats av både EU och Sverige och resten av världen egentligen med 20 ppm.
Mm-hmm.
Det har vi pratat om förut. Det är ju den här gränsen för vad som får vara glutenfritt.
Mm-hmm.
Och det innebär ju då 20 milligram per kilo eller 20 milliliter per liter. Så mycket gluten får man ha i det som påstås vara glutenfritt. Och de här finns ju då lagstadgat eller beslutat på FN-nivå. Mm. Så det här är någonting som gäller liksom i mer eller mindre hela världen.
Okej, och är det så i hela världen?
Näst intill. Mm. Det som jag känner till är Australien som har 0 ppm som sin gräns för glutenfritt.
Jättelite.
Jättelite. Det är långt under vad man ens kan mäta. Vilket gör att företagen som då ska säga att de har glutenfritt, de kan ju inte bevisa det. Eftersom man inte kan mäta så lågt.
Men hur funkar det då? Då kan ingenting vara
glutenfritt. De är lite osäkra där. Så att det är typ så här potatis som kan man kanske märka för säkerhets skull. Så att i Australien så håller de på sig över om de kanske också ska gå över till reglerna som gäller resten av världen. Eftersom de make sense, helt enkelt.
Verkligen. Det låter ju rimligt, tycker jag, om det inte går att mäta 0 ppm.
Ja, det är svårt. Sen i USA så har man gjort något väldigt konstigt beslut att man har, när det gäller öl och ett gäng andra produkter, där man har då minskat glutenhalten med hjälp av enzymer genom liksom jäsning eller på olika sätt, så har man gjort ett särskilt regelverk som heter att det är reducerad glutenhalt.
Ja. Alltså det står det på förpackningen?
Precis, det får inte stå glutenfritt. För det har menat de att om det inte var glutenfritt alltså från början så får det inte vara glutenfritt efteråt heller, när man tillsatt enzymet eller vad man nu har gjort för någonting. Och det innebär ju då att det enda man får veta som kund är att det är mindre gluten än någon gång när det var mer gluten.
Uh-huh.
Det kan ju innebära att det är 3 ppm gluten. Det kan också innebära att det är 3000 ppm om det var 4000 från början.
Så att,
det vet du inte som kund.
Nej, men så att om det står reducerad glutenhalt på ett bröd så kan det vara så här, förut hade vi 7 deciliter vetemjöl och nu har vi bara 6,5.
Ja, det här gäller bara liksom då flytande, så här, jästa flytande produkter.
Ja, typ soja också, eller?
Typ soja, ja. Exempelvis. Och där kan man se då reducerad glutenhalt. Den kan ju vara glutenfri. Men det vet ju inte riktigt. Det också skulle kunna vara att det bara är mindre än det var från början.
Och vad säger FNs regler om det här?
De har inte riktigt någonting att säga till om det här. För det är ju liksom USA som beslutar om hur de tillämpar regelverket.
Jag förstår.
FN har gjort så här ska det vara. Och sen så har USA bestämt att ja, fast vi tillämpar inte då på exempel då det som är flytande och jäst.
Minuspoäng till USA direkt.
Ja, det får vi tyvärr säga.
Okej, Okej, men nu har vi ju liksom fått en liten övergripande bild, skulle man kunna säga, av hur det ser ut internationellt och vad som liksom förenar de olika länderna när det kommer till celiaki. Men om vi ska liksom nu djupdyka och se land för land för att då kunna kora en vinnare till slut.
Ja.
Hur ser liksom användningen av det överkorsade axet ut till exempel? Är det likadant i alla länder?
Det finns ju bara i Europa, just vårt överkorsade ax, än så länge.
Men vadå, jag har sett det i USA jättemycket.
Det kan ju vara så att de har importerat produkter från Europa.
Importerat märke, tror jag. Loggan, importerad.
För det här är ju ett märke då som det skapades typ på, om jag minns rätt nu, bara på 70-talet av någon mamma i brittiska celiakiförbundet. Och sen så blev det liksom då deras logga för deras celiakiförbund. Sen spreds det till andra länder.
Så de var först? England?
De var först.
Eller Storbritannien?
Jag vet inte om de var först med celiakiförbund. Men de var en av de första i alla fall.
De var först med celiakiförbund med logga.
Exakt, med just rätt logga i alla fall. Men sen så har det som då spridits att de flesta celiakiförbund idag, i alla fall i Europa, har ju den här symbolen. Eftersom det är då vår gemensamma symbol.
Yes.
Och Storbritanniens förbund har ju också liksom låtit oss allihopa använda den här. Och sen så när man då började eller licensiera produkter. För att man kände att det som industrin och handeln gör, det räcker inte riktigt. Utan vi måste ha någonting själva som vi känner oss trygga med. Alla som har celiaki och alla föräldrar var ju särskilt de som tryckte på det här så mycket. Då börjar man använda den här symbolen och sätta på produkter för att visa upp att den här produkten ställer vi oss bakom från celiakiförbunden i Europa.
Mm.
Så att när vi då i Sverige licensierar ett svenskt företag med symbolen, så innebär det att vi visar upp för alla i Sverige, men också för alla i resten av Europa, att den här produkten ställer vi oss bakom och den uppfyller de här kraven i regelverket som vi har skrivit upp själva.
Okej, gud, det här har du sagt förut och det har jag lite glömt bort. Att det är alltså inte bara så här, den är glutenfri på med symbol.
Nej.
Utan det är alltså celiakiförbundet approves, typ.
Ja, men precis. Vi har ett väldigt, väldigt långt dokument med regler som måste uppfyllas då för att produkten ska få märkas med det här överkorsade axet.
Mm.
The crossed grain trademark.
Mm.
Om ett företag uppfyller kraven och man ansöker om att få licensiera sin produkt, så kan man få göra det. Men då måste vi först göra en on-site-inspektion. Att man skickar ut då en inspektör, en livsmedelsrevisor eller något annat. Skickar ut och kollar att produktionslokalerna är okej. Att de lämpar sig för att göra den här produkten glutenfri. Sen kräver vi också in analysresultat varje år. Där de visar upp då att nu har de skickat in på analys. Och den här produkten återigen ligger under 20 ppm.
Avancerat ändå?
Ja. Och det här liksom, vi tycker att det borde vara ganska enkelt och att myndigheterna borde göra det egentligen i hela Europa eller hela världen. Men de gör inte det, inte i Sverige heller. Utan om du ser att någonting är glutenfritt, då får du visa det först när kommunen kommer på inspektion.
Mm.
Och när de kommer, det vet du inte.
Nej.
Så att det säkraste är att du gör det här och att du aldrig bluffar. Men vi vet att i verkligheten så är det så att kommunen, det kan ta flera år innan de kommer ut till dig och kollar om det verkligen är glutenfritt eller inte.
Okej, så att loggan, det är liksom, den är europeisk och det är inte typ staten som utfärdar den eller liksom approves med den, utan det är mer celiakiförbunden som gör det. Och det är praxis i hela Europa?
Nästintill i alla fall. Alla europeiska celiakiförbund har inte liksom ännu licensierat, men de flesta.
Jag förstår. Jag tänker bara typ, om jag har varit utomlands så kan det finnas liksom såna här överkorsade ax på lite alla möjliga produkter. Alltså som visserligen är glutenfria, men till exempel så här en burk oliver eller någonting.
Ja.
Betyder det alltså att då till exempel grekiska celiakiförbundet approves på de här oliverna, eller? För ni gör ju inte så.
I Sverige så gör vi inte så. Vi lutar oss ju också när det gäller de här olika sakerna, så lutar vi oss mot det nationella livsmedelsverket och deras motsvarigheter. Som är de som ska tolka de nationella, eller de gemensamma EU-reglerna.
Mm.
Det finns ju då olika förordningar som EU har beslutat om. Bland annat finns det då om hur man får märka saker, bland annat glutenfritt. Vad som gäller. De två påståendena som är tillåtna i Europa om gluten, det är glutenfritt och mycket låg glutenhalt. Alla andra påståenden att det är liksom då bakat in miljö med gluten och sånt där, allt det där är olagligt. Det tillåts inte någonstans i Europa egentligen.
Nej.
I Sverige så har vi 290 kommuner som tillåter lite vad som helst. Men enligt regelverket så får man inte göra det. Förutom säkerheten för alla som har celiaki så handlar det också om att man inte får, kan säga, skaffa sig fördelar gentemot andra företag genom att göra påståenden som är oskärliga.
Just det, lite reklametik typ.
Ja, precis. Och det här finns också reglerat i lag över hela EU. Och då är det så att man får inte göra påståenden som inte är, liksom, är relevanta, vad som inte är unika. Alltså att om det då är oliver till exempel, oliver i vatten eller olja. Mm. Där det inte finns något gluten. De glutenfria oliverna, eller som påstås vara det, skiljer sig ju inte från andra oliver.
Nej.
Eftersom alla är glutenfria, alltid.
Ja.
Så att om det då ska vara glutenfritt, då påstår du någonting som är självklart i och för sig, men som gör liksom, ja, som kan skapa dig en konkurrensfördel till dig.
Just det.
För då tror ju folk som har celiaki att okej, men de här är glutenfria. Då innebär väl det att de andra inte är det.
Ja.
Och så väljer man de som är glutenfria. Och i Sverige har man gjort tolkningen av lagen att så får man inte göra, utan du får bara märka det som är relevant.
Men det har jag varit inne på förut. Fiskpinnar, bröd.
Precis,
det får märkas.
Ja, det får märkas. Men inte oliver och inte äpplen och
nej,
inte vindruvor.
Men i Grekland eller Spanien, där är det fritt fram, eller?
Där har deras nationella livsmedelsverk gjort en annan tolkning av lagen. Så
okay,
att man kan väl säga att södra Europa, lite av Centraleuropa också, där har man tolkat det som att märk som du vill. Det är liksom konkurrensen, konkurrenslagarna, de bryr sig inte så mycket om. Men däremot märk som du vill. Så märk gärna allt. Vilket innebär att om du är då i mellan södra Europa, då kan du hitta allt möjligt som är märkt glutenfritt. Du kan hitta potatis, du kan hitta frukt och vindruvor och kött och ja, vad det nu kan vara för någonting. Som egentligen är helt glutenfritt.
Ja.
Men som också är märkt glutenfritt.
Ja.
Vilket gör att när man är där så blir man lite rädd när man hittar produkter som inte är märkta glutenfritt.
Ja, men det här är ju intressant. För att vi frågade på Instagram, har du någon bra erfarenhet av något specifikt land när det kommer till celiaki?
Mm.
Och fick supermånga svar och vi ska gå igenom det. Men väldigt många svarade att till exempel då Spanien var ett av de bästa länder de har besökt. En person skrev så här: Spanien, de skyltar så bra, både i butik och på olika produkter. Även godis, glass, kött och så vidare är märkta sin gluten om de är glutenfria. Livet är faktiskt ganska lätt att leva i Spanien utan att vara spansktalande, upplever alla vi i familjen. Och här är det ju då svenskar som är vana vid svenska märkningen, där det bara är på relevanta produkter, som tycker att det är toppen att det är märkt även i Spanien på till exempel äpplen, glass, vad nu de sa.
Ja.
Vad är egentligen bäst? Är det inte, ska man inte bara märka allt då? Finns det någon fara med att märka allting?
Det är lite oklart faktiskt vad som är bäst.
Ja.
Tydlig information är ju helt klart bäst.
Mm.
Och i Sverige så märker vi att det kan ju vara väldigt svårt att läsa innehållsförteckningen. Att de kan vara väldigt små. Så att om du då ska plocka upp en produkt och läsa vad den innehåller, du ska försöka leta upp då de här sakerna som innehåller gluten. Om det kan vara olika vetetyper eller vad det nu kan vara för någonting. Så kanske du inte alltid kan se det. Och då är det ju smidigare om det står glutenfritt.
Ja.
Men utifrån liksom då de här olika regeltolkningarna som görs i de olika länderna i Europa, så tillåter man inte i Sverige mer märkning än just de här som då, där det finns glutenhaltiga alternativ.
Mm.
Men det är ju mycket tydligare när man har till exempel då på restaurangmenyer, när det står vilka rätter som är glutenfria.
Just det, för där får man väl göra även i Sverige, alltså märka ut även om...
Där får man märka ut.
Ja.
De flesta väljer ju att inte göra det.
Nej.
Utan de flesta väljer att ha den här lappen, om du har allergi, fråga oss eller liknande.
Det
vi vill är ju att man ska ha både den här lappen, fråga oss om allergier, men också att det ska stå på menyn.
Mm.
För det är fortfarande så att om du har celiaki och ska äta på restaurang, så ska du fråga igen. Fråga och fråga och fråga och fråga igen. Även om det står utmärkt på menyn.
Ja.
För det är så att de har inte alltid stenkoll. Jag var på restaurang förra veckan med några kollegor där de tog emot en beställning som var glutenfri, stod på menyn att allting kan få som glutenfritt. Jättetydligt, jättebra servitris. De plockade upp beställningen och det var, en skulle ha vegansk och glutenfri, en annan skulle ha glutenfritt. Sen när maten kommer, den glutenfria veganska pastan kom sist.
Mm.
Kommer den in, serveras. Tjejen som är lite rutinerad frågade igen, så här, är den verkligen glutenfri? Fast hon hade frågat 3-4 gånger innan. Och får höra då, nej, inte glutenfri. Alltså, nej det är den inte.
Nej, men
jaha, okej. Okay. Och sen fick jag förklara efteråt då att då hade deras bångmaskin, alltså den som trycker ut då själva liksom orden till kocken. Där hade det varit det var extra streck som gjorde att han inte såg att det var glutenfritt också. Eftersom det också var veganskt. Och två sådana här specialorder gjorde att det inte gick att se.
Okej, okay. Perfekt.
Var du än äter, även om det allting är jättebra utmärkt, så är vi ändå beredd på att det kan gå fel.
Ja.
Så att fråga alltid igen liksom för säkerhets skull, fast allting är jättebra utmärkt. Det kan bli där att man kan slappna av lite grann när det är för bra utmärkt.
Mm. Ja, jag förstår.
Eftersom kunskapen inte alltid finns där. Och det är samma sak i Spanien. Kunskapen finns inte alltid där tyvärr.
Nej, jag förstår. Man kan också kan säga att det är som turist enklare att åka till Spanien om man ser att så här, alla de här grejerna är glutenfria, jag behöver inte ens läsa på dem. Men om man kan språket och kan läsa innehållsförteckning så kanske det är ändå bättre att det inte står överallt typ, med loggan. Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram tre helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Laila som tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få sig en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiforbundet.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Jo, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen. Men om man tittar liksom generellt i Europa eller i världen på olika länder och deras produktutbud när det kommer till glutenfritt då. Finns det något land som är bättre eller sämre upplever du från Celiakiförbundets sida?
Alltså, Sverige har ju ett ganska stort utbud nu. Sen så är det klart alltså Italien, Spanien, alltså större länder med mer celiakister. Storbritannien också väldigt många som bor där. Tyskland är väldigt stort. Då har man liksom en marknad som är större än i Sverige. USA är ett väldigt hemskt land om man har celiaki på många sätt, men de har ju också väldigt många produkter. Ja. Det är ju liksom både bra och dåligt.
Ja, jag kände direkt, jag vet mycket om det här, jag har bott i USA, jag har celiaki. Du har inte tolkningsföreträde här, det är jag som ska berätta.
Du vinner faktiskt.
Men jag måste ju säga att jag tycker ändå att USA är underbart som celiakist i vissa avseenden. Det är brasklapp. För att de är så sjukt noga.
Ja.
Jämfört med till exempel Spanien eller Sverige för den delen. Och det har ju att göra med, tror jag, att de är ju rädda för att bli stämda ofta i USA. Att om man frågar, är det här glutenfritt?
Ja.
Så är det ofta så på extremt detaljnivå som det liksom kollas.
Mm.
Medans om jag går till en restaurang i Sverige så kanske det är så här, ja, den är glutenfri.
Precis.
Och här i USA kan det vara så här, nej men då måste du kolla på den glutenfria menyn typ.
Ja.
Jag har typ aldrig sett en glutenfri meny i Sverige.
Nej,
finns
det
finns ofta
inte
i USA.
Ja.
Däremot är det ju inte toppen att de då ibland i USA ganska ofta landar i så här, nej det finns inget glutenfritt. För nej. Att de är rädda att bestämma.
Nej. Och sen är det också så att i USA som i Sverige och så många andra så gör många fel.
Ja.
När man ska servera så kanske man tar då exempel, som jag berättade, man tar fel tallrik eller man får inte in rätt information till kocken eller att man inte förstår då att det är faktiskt en riktig sjukdom, att det inte är bara liksom det här som är laktosintolerans som många tror att celiaki är.
Mm.
Även i länder där man säger ordet celiaki så tror man att det inte är någon allvarlig sjukdom.
Mm.
Utan man tänker bara att så får de inte lite gluten, det är liksom, vad är grejen liksom?
Ja.
Sen är det så att i stora städer där det finns många som vill ha specialkost av olika slag, där är det ju bättre.
Ja, jag skulle precis säga det. Det är ju verkligen stor skillnad. USA är ju ett extremt stort land.
Ja.
Där det är typ i Kalifornien och i New York toppen utbud ofta med glutenfritt.
Ja.
Men i liksom mitten eller i mindre städer, inte toppen. Jag har roadtrippat från Atlanta till Chicago. Inte toppen glutenfritt utbud tyvärr.
Inte överallt.
Nej, men när jag var på Santa Barbara i Kalifornien, då gick jag förbi en butik som var en glutenfri bröllopstårteprovsmakningsbutik. Den du! Men vi frågade den här frågan om produkter även på Instagram. Då var det en som skrev så här, vilket jag tyckte var lite kul. Åland är så bra. Min erfarenhet är att de har helt andra märken i Sverige och ett otroligt utbud på till exempel bröd, fikabröd, pasta etc. Inte som i Sverige, utan allt från rågbröd till polarbröd och sortiment av riktigt bra pasta som jag enbart hittat att beställa från dyra sidor här i Sverige. Och egna finska märken som är toppen. Till exempel deras korvbröd köper jag alltid med mig hem ett lager av.
Det finns ju en hel del glutenfria märken från Finland.
Ja.
De producerar väldigt mycket glutenfri havre. Så att det finns väldigt mycket liksom, glutenfria produkter i Finland. Men av någon anledning så de importeras inte så mycket hit till Sverige.
Så konstigt. Är det inte så att till och med Fatser har supermycket bra glutenfritt färskt
bröd? Ja, jag
har
frågat just dem. Så varför har ni så lite i Sverige?
Ja.
Men liksom, jag får inte något bra svar. Det jag vet är ju att det finns väldigt mycket finsk mat. Det finns väldigt många människor i Sverige som har finskt påbrå.
Ja.
Men det finns väldigt få finska restauranger. Och det här jag har hört någonstans i något sammanhang att det finns en anledning till att liksom då vissa kulturer, vissa länder, finns det jättemånga restauranger i Sverige och vi har jättemycket mat från det landet.
Mm.
Men just det som då Finland, där vi har den allra största gruppen som är liksom då utlandsfödda och invandrade till Sverige, finns det väldigt, väldigt få. Av någon anledning så svenskar har inte upptäckt liksom finsk matkultur ännu.
Jag är inte så bevandrad ska jag säga i finsk matkultur. Nej. Men min fördom är att det inte är så himla mycket som skiljer den från svensk matkultur.
Det är liksom inte som thai-mat som är helt annorlunda.
Förutom det glutenfria fatsebrödet.
Ja, jag tänker just glutenfritt bröd och glutenfria produkter, tror jag att där finns det mycket att hämta från Finland.
Ja.
Faktiskt.
Det är den som lyssnar på det här som kan köpa in saker. Köp in finskt glutenfritt bröd och skicka det till oss så jag kan köpa det. Tack. Men det är en annan som skrev på Instagram skrev så här: England där jag bor har bästa glutenfria bröd. Riktigt bra överlag faktiskt.
Ja.
Och någon skrev i Spanien, där finns till exempel färdigbakade glutenfria tårtor i butik. Skickade med en liten bild på en marsipantårta där det stod sin gluten. Fint, det har inte jag sett i Sverige heller.
Nej.
Eller? Nej, har man det? Finns det på typ ICA och Coop? Nej.
Inte som jag har sett i alla fall.
Nej.
Det kan ju hända att någon annan som lyssnar på den har sett det här och kan skicka in en bild.
En till bild.
Ja, men man kan väl säga att generellt så är det så att de större länderna med väldigt många människor som bor där, som Italien, Spanien, Tyskland, Åland kanske inte kommer in på ett stort land där väldigt många människor bor med celiaki. Men Storbritannien faller ju in där i alla fall. Ju större marknad du har, desto enklare är det att sälja produkter.
Just det.
Och satsa på den produktutvecklingen också. Sen är det många som gör det i Sverige också. Men även Finland satsar väldigt mycket på glutenfri mat.
Ja, men kan man inte säga att det finns någon typ av synergi där i att så här, ju fler det är som har celiaki i landet och ju större efterfrågan är, desto fler produkter utvecklas det. Men också ju fler produkter som utvecklas, desto fler köper de produkterna och också liksom, konsumera det. För att så här, om det finns ett jättebra mjukt glutenfritt finskt bröd, då kommer många köpa det.
Så kan det verkligen vara. Och sen det får man få lägga till också då, som gör att det finns så mycket produkter i både Sverige och resten av Europa och USA. Det är ju att det finns en väldigt, väldigt stor andel människor som vill äta glutenfritt, som inte har celiaki.
Just det. Trendätarna.
Ja, och det finns ju hälsoätare. Det finns de som alltså, verkligen känner att de mår bättre av glutenfri kost. Och det kan man göra utan att ha celiaki.
Just det.
Men det är ju ändå så att väldigt många av de här människorna kan också välja att äta gluten utan att få någon negativ hälsoeffekt av det.
Mm.
Vilket gör att som företag kanske man inte vågar satsa helt ut. Man vet att den här gruppen, kundgruppen är lite rörlig. De kanske inte är trogna. Alltså de med celiaki kommer ju troligtvis att vara trogen de här liksom, produkterna som är glutenfria resten av livet.
Just det.
Om inte något väldigt revolutionerande händer inom forskningen. Men än så länge ser det inte ut som det. Utan det ser ut som att man får äta glutenfritt resten av livet.
Mm.
De är ju trogna, de finns kvar. De försöker vi också liksom då visa upp för livsmedelsföretagen att vi har en panel, celiaki-panelen, där vi försöker få företagen att samarbeta med våra medlemmar för att få fram bra produkter som kommer att hålla i längden och som verkligen folk vill ha. Men det behövs mer forskning, mer jobb på det här med glutenfria produkter. För det finns mycket som är bra, det finns också mycket som kan bli bättre.
Men Italien har vi inte pratat om än.
Nej.
Det var det ju många som skrev också på Instagram. Italien, praise Italien. Ja, och det tänker man inte.
Ja, alltså de är ju pastagalningar. Och pasta innehåller ju ofta gluten, tänker man.
Ja.
Men så behöver det inte vara. Det finns ju mycket pasta från Italien som säljs i Sverige som är glutenfri. Det finns till och med exempel på liksom pasta som inte är sådär helt galet dyr som är glutenfri.
Mm.
De satsar ju på det här med glutenfri pasta.
Ja, och alltså jag har varit i Rom en gång Och det var faktiskt himmelriket, måste jag säga.
Ja.
Överallt så på restauranger så skyltar de med så här, we have gluten-free pasta, we have gluten-free pizza, we have gluten-free ravioli. Alltså allting
ja.
Fanns glutenfritt. Och det var liksom bra. Det var typ, jag vet inte om det var handknådat, men det var känslan i alla fall. Att det var liksom nice pasta. Liksom tjocka ja. Pastastrån, mycket sås, guck. Alltså inte den här liksom lite trista glutenfria svenska varianten som man kan få när man beställer pasta på restaurang. Utan att det verkligen var dedikerad glutenfri ja. Asgod pasta.
Det är riktigt, riktiga grejer.
Verkligen. Och det är helt fantastiskt. Det tror jag många inte tänker spontant att Italien ska vi besöka för det.
Nej, nej men så kan det nog vara. Det vi vet som liksom då en, så här, en viktig faktor med Italien som gör att de är liksom, de får många poäng när vi liksom då kollar på det här.
Ding, ding, ding.
Det smäller in poäng där. Men det är så att det finns väldigt många celiakiforskare i Italien.
Jaha!
Och det är så att det finns många liksom då, kan säga, äldre, ofta gubbar, forskare från Italien som har drivit den här frågan väldigt, väldigt länge. Vilket gör att de som finns i Italien, liksom då, både myndigheter och andra, har ju liksom då haft en relation till de här stora forskarna. De har gjort mycket projekt med, tillsammans med kommuner och med, liksom med staten och allt möjligt. Så att det finns liksom en större kunskap skulle jag tro i alla fall. Jag vågar inte uttala mig bergsäkert.
Mm.
Men jag tror ändå att forskarna i Italien har gjort så att italienska myndigheter eller byråkrater och sånt där har bättre koll på sjukdomen än i de flesta andra länder. Och inklusive Sverige.
Det är fantastiskt. Det är nästan lite gulligt att man kan tänka sig att så här, italienarna med sin pasta och sitt bröd och ja. Sin pizza, bara, det här är ändå en viktig fråga. Alltså fatta vad liksom förödande att för några år sedan födas med celiaki i Italien.
Ja.
Och bara, nej, ingen pasta, ingen bröd, ingen pizza. Då var jag bara upp till kamp. Börja forska.
Men det är så här, Italien uppfattar ändå som att det är ett land där man, som sagt, man jobbar mycket tillsammans. Alltså samhället tillsammans med forskarna. Mm. Vilket gör att man får en större kunskap. Det är också liksom då ett av få länder där man får någon sorts bra bidrag från staten.
Mm-hmm. Berätta mer.
Det är så att i Italien så får man, jag tror att det är 200 euro per månad.
Va?
Om man har celiaki.
Otroligt!
För att liksom täcka upp för de här merkostnaderna som finns.
Ja.
Så att det blir ju då, ja, nu kan inte jag conversion rate för euro i huvudet sådär, men någonstans liksom, säg 20-30 000 ja. Per år som du får liksom i handen för att du ska då täcka upp för merkostnaden för den lutherska maten. Och det tycker vi är inte helt orimligt. Det är nog ganska rimligt till och med.
Så bra!
Det ser lite olika ut om man jämför Italien med andra länder.
Ja.
Så sticker de ju ut. Förut var det även Norge på ungefär samma nivå. Och förut fick man 2000 kronor i månaden. Och för några år sedan så ville staten ta bort det här stödet i Norge. Tyckte att det är inte så viktigt.
Nej.
Men Norska Celiakiförbundet bråkade och klöste med näbbar och klor och försökte få bevara stödet. Och man fick kvar så att just nu så är det 1000 kronor i månaden som man får.
Okej, ändå bra.
Det är ändå bra. Det är inte alls, det täcker ju inte upp för merkostnaden.
Nej.
Men det är ju ett litet stöd i alla fall.
Uh-huh.
I Sverige så har vi ju inte ens närheten av de här pengarna.
Nej. Och om man vill bevara eller öka stödet, vad gör man då Linus i Sverige?
Man går in på celiaki.se och skriver under vår namninsamling.
Just det.
Just nu när vi spelar in så har vi väl strax över 900 personer som har skrivit under.
Otroligt, så bra. Och allt det här kan ni höra mer om i vårt förra avsnitt där vi pratar om just ersättning vid, och merkostnadsstöd vid celiaki.
Förra avsnittet, förlåt. Till och med.
Ja. Men okej, tillbaka till ersättning i olika länder. Italien har bra. Norge har ganska bra.
Ja.
Sverige har inte så jättebra, men har ändå.
Sverige har, för barn under 16 i alla fall.
Ja, just
så
det.
Finns det någonting.
Andra länder då? Spanien, Grekland?
Jag är lite osäker på hur Spanien gör just nu. Men det är så att de flesta länder har haft någon sorts stöd som man har tagit bort.
Mm-hmm.
Och jag har försökt kolla upp lite grann. Vi gjorde någon sorts liksom enkät inom AOECS som är då det europeiska samarbetet som vi också har liksom då, som samordnar den här licensieringen av det överkorsade axet. Men där försökte vi kika 2017 på hur det ser ut i de olika länderna. Det som vi kom fram till var i alla fall att det är inte bra.
Nej.
Det ser väldigt, väldigt
bra,
dåligt ut.
Bra sammanfattat.
De som hade stöd förut hade fått bortplockat mer eller mindre 2017. Mm. Det jag vet, jag pratade med min kollega i Storbritannien i höstas. Där har de ganska olika stöd i de olika länderna. Storbritannien är ju en union av flera olika länder.
Mm.
Nordirland, Wales, Skottland och England. Och när det gäller sjukvård, då är de fyra olika.
Mm.
Så att i Wales så har man ett betalkort.
Aha.
Som du får. Om du har celiaki får du ett betalkort. Du får det som då det som de räknade ut är merkostnaden. Det är såklart lägre än vad din verkliga merkostnaden är, men du får ändå ett kort då med liksom, ja.
Alltså ett bankkort?
Ja, precis. Och det kortet kan du bara använda till för att handla då glutenfria produkter.
Otroligt.
Du kan inte gå och köpa sprit eller...
Nej, bra.
Eller tobak för det.
Nej.
Eller någonting annat. Utan du får köpa, det är liksom, glutenfri mat är det som du får köpa.
Ja.
I Skottland så har de liksom då ett stöd som de lite mer liknande Sverige. Jag kommer inte ihåg exakt om de har produkter som de skriver ut eller om de får pengar. Men jag tror att det är produkter som de skriver ut. Och i England så har de mer pengar som man kan få.
Mm-hmm.
Jag tror att det är lite olika där. Olika liksom då, ska säga, kommuner eller liknande liksom, som har att man kan få pengar eller man kan få produkter. Men generellt kan man säga att England vill montera ner. Wales och Skottland vill fortfarande ge någonting. Men kanske man gör om det på något sätt.
Ja, men det är jätteroligt med det här betalkortet. Det är som om man då i sin plånbok har så. Här är mitt busskort, här är mitt bankkort och här är mitt glutenkort.
Ja, men precis. Jag tycker det här är faktiskt en jättebra idé.
Ja.
Och det här är någonting som de utvärderar och ser hur det funkar. Och de har kört det här flera år nu. Så att förhoppningsvis kanske det kan vara någonting som man kan ta över.
Ja, jättebra.
Som vi tycker som man kanske kan göra i Sverige också.
Verkligen.
Hej, hej! Jag heter Sofia. Jag är 19 år gammal och fick diagnosen celiaki för ungefär 3 år sedan. Jag kom precis hem ifrån en 3 månader lång resa runt i Sydostasien. Och jag besökte länderna Vietnam, Kambodja, Thailand och Indonesien och fick testa på hur det är att ha celiaki när man är i de här länderna. Jag har käkat mest street food. Egentligen mycket för att hålla det billigt, men också bara för att det är det jag är intresserad av. Maten i Thailand, Vietnam och Indonesien är ju sällan baserad på gluteninnehållande kolhydrater, eftersom det är mest ris som gäller. Att akta sig allra mest för skulle jag säga är sojasåsen. Och friterade maträtter såsom ris, nudlar eller efterrätter såsom friterad banan. Tyvärr är den här kategorin mat, friterade rätter, en väldigt stor del av matkulturen. De flesta köken lagar nästan all sin mat i en och samma panna. No wheat flour, no sojasås, no oyster sauce. Det är vad jag oftast brukade säga när jag försökte beställa mat. Det var inte alltid de förstod engelska, men förvånansvärt ofta gick det. I Vietnam åt jag mycket av den traditionella soppan pho och en hel del färska vårrullar doppade i jordnötssås. Vad jag åt i Thailand skulle kunna sammanfattas med 2 saker. Currygrytor och papayasallader, och då alltid med ris. Att komma ihåg dock är ju att det krävs högre hygienstandard för att inte bli matförgiftad av råa rätter. Alltså färska vårrullar som man hittar i Vietnam eller papayasalladen från Thailand. Tyvärr åt jag inte så mycket pad thai. Mer än när jag unnade mig att gå på en riktigt fin restaurang där jag tog mig ordentligt med tid på att förklara hur de skulle kunna göra en okontaminerad glutenfri pad thai. I Indonesien kunde jag äta underbart många rätter, och det är faktiskt mitt favoritland av de jag åkte till vad det gäller vad jag kunde äta. Jag åt mycket chicken satay, jordnötssalladen gado gado eller chap chai som är en soppa. Och jag tänkte avsluta med att säga mina bästa tips för att få en helt underbar glutenfri resa. Först och främst, ha Google Översätts kamerafunktion nära till hands. Och därför är det också bra att ha internet faktiskt. Så att man alltid kan skanna av menyer eller paket för att förstå rätternas innehåll. Skaffa en glutenfri sojasåsflaska och ha med dig den till restauranger. För det är ganska tråkigt att äta sushi utan. Och jag hittade inte en enda restaurang som erbjöd glutenfri soja. Okej, jag vet ju att sojasås brukar räknas som glutenfri. Men jag föredrog att vara på säkra sidan eftersom jag var så långt ifrån hem och med främmande språk och allt och så. Mitt tredje tips är att ha ditt översatta allergikort nära till hands i varje land du reser till. Jag hade det till och med som bakgrundsbild. Däremot, om maten du får verkar riskabel ska du såklart fråga igen eller avstå från att äta det. Det är inte alltid de förstår vad som står på kortet. Mitt fjärde och kanske viktigaste tips är att alltid ha med dig snacks i väskan. Det var när jag blev lite för hungrig och trött som jag kunde ta mer riskabla beslut kring maten jag valde att äta. Femte och sista tipset är att passa på att testa det stora, stora utbudet av torkade snacks de har. Genom resans gång testade jag massvis med torkade frukter, salta bönor av olika slag och chips från spännande rotfrukter. Jag blev förvånad över hur mycket snacks jag kunde äta där de har använt ris eller tapiokamjöl istället för vetemjöl. Visst, det kan vara knepigt att vara i andra länder med celiaki, men det går. Och med tanke på alla upplevelser och erfarenheter man får av vår resa så tycker jag det är 100% värt det.
Vi frågade även på Instagram om folk hade så skräckexempel från olika delar av världen.
Ja.
Inte så kul läsning.
Frankrike. De vägrade läsa översättningskorten för att de sa att de inte förstod. Det låter ju som Frankrike.
Ja.
Det här är alltså översättningskort som står på franska då,
får
vi säga. På McDonalds hade de inte glutenfria bröd, så jag meddelade att jag kunde äta själva hamburgaren bara. Men det fick jag inte. Kan säga att det var några hungriga dagar.
Ja, gud, nu vill man inte dra alla fransoser och fransmän över en kam, men det känns som att det ibland generellt finns en lite mer motvilja till att mötas på engelska.
Ja, många fransmän önskar ju att alla kunde franska.
Ja, men nu ska jag säga ett riktigt lifehack till dig, Linus.
Aha.
För jag läste faktiskt franska på gymnasiet. Mm. Det är ju väldigt låg nivå, ska tilläggas ändå, gymnasiefranska.
Nej.
Men då i alla fall så skulle jag till Frankrike den sommaren som jag började plugga.
Mm.
Så då lärde jag mig två lite sådana fraser. Je suis allergique au gluten, till exempel. Och liksom lärde mig typ en harang på franska om att jag var glutenintolerant. Typ, det, ja, men typ översättningskortet lärde jag mig på franska.
Fast live.
Ja, det funkade ganska bra. Och vet du vad det bästa var? Nationella proven i franska, om man har det som sitt språk, då, är alltid berätta om dig själv. Je suis allergique au gluten. Fick så bra betyg för att jag då lärde mig den här harangen. Så det kan vara värt om man ska då plugga franska. Lär dig den. Bra för både hälsan och betygen.
Ja, det är ju jättebra lifehack.
Eller hur? En annan person skrev, var precis på Cypern, nästintill omöjligt att hitta och få något glutenfritt.
Ja, och där är vi igen liksom ett lite mindre land med färre människor med celiaki. Jag tror heller inte att den här glutenfria trenden är lika stor där, utan det är de som jag känner till som har en stor glutenfri trend, det är ju liksom Sverige, Italien, USA. Så att om man då har bara de som har diagnostiserad celiaki som äter glutenfritt, då har man inte jättestor kundgrupp och det är svårt att kräva sin rätt helt enkelt.
Ja, verkligen. Men, generellt kan man väl säga då att till exempel ska man till Cypern, om man har möjlighet att välja något hotell som känns väldigt liksom, turistiskt och internationellt, så brukar det gå att lösa, eller brukar, gud, jag har varit i Cypern en gång, då gick det att lösa glutenfritt bröd på frukosten, för det var ett ganska internationellt hotell.
Ja, men precis. Men så det är ett bra tips faktiskt.
Mm.
Och hör av dig i förväg.
Ja. Det hade liksom inte jag tänkt på innan att man kan, men det verkar ju vara många som gör ändå. Typ mejlar hotell också och säger hej, jag kommer, har ni något glutenfritt?
Precis, och där är det bra att kolla med hotellet direkt istället för att kolla med resebyrån, för att de kan ju ibland kanske glömma att kolla med hotellet och bara säga att ja, men det är lugnt, det fixar vi.
Mm.
Och så kommer man dit och så har de inte fixat någonting.
Nej.
Så att om du vet vart du ska åka, kolla med hotellet direkt och kolla om det finns glutenfri mat. Om inte det finns, kan ni göra det till mig.
Just det. Ett annat sånt tips om man ska ut och resa är ju den här appen Find Me Gluten Free.
Mm.
Det är en app som är typ som TripAdvisor skulle man kunna säga. Där folk själva får skicka in typ recensioner på restauranger och ställen. Och säga hur bra de är på glutenfritt och inte. Inte så utvecklad i Sverige.
Nej, jag tror vi har nog försökt lyfta det några gånger liksom, till våra medlemmar.
Ja.
Men än så länge så är det inte jättemycket.
Nej, och det bygger lite på att många har lagt in mycket recensioner för att det ska vara värt att sen kolla.
Mm.
Alltså det är som en positiv spiral när den väl drar igång. Men i många andra länder så är det ju väldigt många som skriver.
Ja.
Och man kan liksom, är man i Paris kan man gå in där och kolla. Och se vad olika ställen har för glutenfritt erbjudande liksom, och utbud. Väldigt bra tips måste jag säga.
Ja, det lyfter vi upp.
Ja, ett otroligt sätt att turista i nya städer, tycker jag som celiakist, är ju att kolla upp i förväg lite olika ställen som skulle kunna vara bra på glutenfritt. Kanske via den här Find Me Gluten Free, kanske man googlar lite så. Försöker hitta olika glutenfria specialställen.
Precis.
Och sen så markerar man ut dem på sin Google Maps om man använder det som kartfunktion. Stjärnmarkerar dem så att man i sin liksom karta har massa stjärnor på glutenfria ställen.
Ja.
Och sen går man runt och turistar lite så tänker man, åh, jag är sugen på lunch. Går mot en stjärna och då på vägen så hittar man kanske fina saker som man vill se eller man går förbi en butik eller så. Så att man liksom har alltid ett mål och det är ett glutenfritt mål.
Smart.
Och så turistar man på det sättet.
Ja.
Det tycker jag är så otroligt mysigt.
Det är jättesmart.
Ja, det är ett tips.
Men ska vi ta ett sista skräckexempel? Något litet land som vi har glömt?
Ja, det gör vi. Vår kära granne Danmark. Vi kan ju inte prata om Danmark i den här podden.
Nej, vi har ju nämnt Finland ganska mycket, hur bra de är.
Och Norge.
Ja.
Danmark, inte toppen, eller?
Alltså, de kommer ju inte så högt upp. Det som stod här på Instagram var ju Danmark har aldrig kunnat äta på en enda restaurang trots översättningskort.
Ja, jag minns när jag var på Legoland när jag var liten och frågade om, eller mina föräldrar frågade om det fanns glutenfri mat. Och de sa nej, inte ens ketchupen är glutenfri. Alltså bokstavligen. Oj, oj. Så. Det var liksom som att det var så här, nej, och inte ens ketchup får du äta.
Det var ju snällt av dem.
Ja.
Omtänksamt.
Ja. Jag var i Köpenhamn i somras. Och det är ändå lite så trendigt får man säga. Alltså trendig stad typ. Där var det ett ställe som hade glutenfri mat. Men jag hade liksom tänkt så, vi åker dit, det kommer vara så härligt, mycket olika trendiga ställen, allt kommer vara glutenfritt. Nej, nej. Jättesvårt. Alltså jättesvårt att få glutenfri mat.
Ja, alltså Danmark sticker ju ut lite grann liksom då, i de nordiska länderna.
Ja.
För annars är det så att, men om man tar då Sverige, Norge, Finland. Det är tre länder där man håller på, det är mycket forskare också som håller på från de här länderna som håller på, så här framstående forskare. Så här, man ger stöd. I Finland tar man tyvärr bort stödet bara över natt så där, för några år sedan till allmän celiaki. Men det har funnits stöd i alla fall och det finns många forskare, det finns mycket liksom ändå kunskap om celiaki. I Danmark verkar det som att ja, det finns några forskare, det gör det. Men samhället stort, glutenfri mat, nej.
Men varför det? Det är så konstigt. Finns det inga celiakister där? Eller vad hände? De
jag
är
vet
bara
inte
alltid.
Riktigt. Det finns, och det finns ett celiakiförbund. Jag pratade med dem.
Vad säger de då?
De tycker inte att Danmark är så bra på celiaki.
Men så konstigt.
Det är konstigt och det är någonting som vi såklart vill att de ska liksom förändra. Men vi försöker stötta våra kollegor där. Och även liksom prata med läkare och sånt där. Och hoppas på att det blir bättre.
Ja, men än så länge minus i Danmark helt enkelt.
Danmark har flest minuspoäng i alla fall i de nordiska länderna.
Okej, men nu har vi varit inne på lite olika specifika exempel liksom.
Mm.
Ska vi försöka kora en vinnare och kanske även en förlorare?
Jag tycker verkligen vi gör det.
Ja, men ska vi börja kolla då på Instagram-frågan, våra lyssnare, vilka länder de tyckte var bäst?
Mm. Vi kan börja nerifrån då. De som kanske inte fick så jättemånga poäng, men som ändå någon tyckte var bäst.
Ja, frågan var ju helt enkelt, vilket land tycker du är bäst på celiaki?
Precis, och vi kan bara nämna lite kort då. Ungern, Sydafrika, Skottland, Mexiko, Japan, Sri Lanka. Mm. De fick någon poäng.
Ja, men tre poäng sen, eller tre röster, gick till...
Tyskland.
Fyra poäng gick till...
England, Australien och Nya Zeeland.
Kul för dem. Sju poäng gick till...
USA.
Och då ska också nämnas att det var 7 poäng som var för USA. Sen var det också några som sa att USA var det sämsta landet. Så det är lite minus där kanske. Men,
ja,
men ändå, de ligger någonstans i mitten.
Ja.
Okej, 10 poäng.
Går till Finland.
Way!
Där får vi säga i bronsplatsen faktiskt.
Okej, nu kommer vi upp till andra platsen. 27 poäng går till
Spanien!
Med alla deras olika märkningar hit och dit. Det tycker ändå lyssnarna om.
Det känns ändå hyfsat tryggt att man får veta att det här är glutenfritt.
Ja.
Det finns liksom ingenting att tvivla på. Sen är det så att det är mer fusk i Spanien än där i Sverige. Så att det finns fortfarande så att det kan, bara för att det står glutenfritt behöver det inte alltid vara det.
Nej, okej. Lite minus där.
Så men det är lite ändå. Minus.
Okej, ska vi säga vinnaren bland lyssnarna i alla fall då?
Det var ju 36 poäng jämfört med då 27 på andra plats.
Ja, och det går till...
Italien!
Yay! (skratt) 36 stycken lyssnare har ändå skrivit in och sagt att Italien är det bästa landet, enligt dem.
Ja.
Jag håller helt med om att det är liksom det land där som jag besökt som har haft bäst glutenfri pasta, bäst glutenfri utbud. Mm. Utom kanske i USA, vissa delar av USA. Jag lägger ändå, min vinnare är ändå USA, vissa delar av den.
Men jag tänker, det finns ju även restauranger i Sverige som gör glutenfritt superduper bra.
Ja.
Och säkert i Polen. Och
ja, kanske, såklart.
Jag tänker, det finns ju alltid exempel, men jag tänker att om man då ska väga in alltihopa.
Ja, bidraget till exempel också. Alltså ja. De här 20-30 000 kronorna.
Precis, det är mycket pengar.
Verkligen, också Italien.
Det är, min uppfattning i alla fall, nu kan det här vara så att jag har fel, men min uppfattning är ändå att celiaki-forskarna i Italien har lyckats bäst med att blanda in sig i samhället och få fler än liksom då, kan säga, forskarna och närmsta, de som är närmast berörda att förstå vad celiaki är.
Fantastiskt. Så ska vi bara helt enkelt kora Italien till vår allmänna vinnare i det här programmet?
Jag tycker det.
Grattis Italien!
Stort grattis.
Och då är det bara jumboplatsen kvar.
Ja.
Det är lite mer...
det är inte lika tydligt.
Ja, Danmark ligger väl ändå där uppe.
Jag tänker att Danmark kanske till och med tar hem det.
Ja, men mest också för att det kan absolut vara sämre kanske i något land i Asien.
Ja,
eller så.
Det är det.
Men liksom jämfört med alla vi runt omkring Danmark står, ja, och liksom forskar och ger bidrag och har bra produkter. Och så kommer danskarna och har inte ens glutenfri ketchup på Legoland.
De sänker ju hela Norden.
Ja, verkligen.
Det här är pinsamt.
Dansk hat på hög nivå i glutenpodden.
Danskarna som människor, jättetrevliga.
Ljuvliga.
Danmark som land, ljuvligt.
Ja.
Danmark som celiakiland.
Inte ljuvligt.
Nej.
Men med det sagt, ska vi runda av den här podden nu?
Jag tycker vi gör det.
Tusen tack för att ni har lyssnat. Ska ni boka en resa i sommar, då vet ni vart den går.
Italien.
Absolut. Vi hörs nästa avsnitt.
Ja, och glöm inte att bli medlem i celiakiförbundet. Bli
verkligen
medlem nu.
Bli medlem. Sätt en liten prenumerationsping på podden som ni hör när nästa avsnitt kommer.
Om 3 veckor.
Om 3 veckor hörs vi då.
Hej då.
Hej då.
Det här programmet görs på Beppo.